Hej och välkommen till Läspodden på Helsingborgs bibliotek. Idag tänkte Eva Månsson och jag, Birgitta Svensson, att vi skulle prata lite om dansk litteratur. Vi har kallat det här avsnittet för danskt och annat. Det innebär att det finns lite möjlighet att vi klämmer in något som inte alls är danskt också. Men Eva, du har väl något danskt att börja med?
Jag börjar med dansk. Jag ska börja med Mikkel Rosengård som har skrivit en bok som heter Föreställningar om Anna Ivan. Och Mikkel, han är en Helsingörs son, född 1987 men bor numera i New York. Och han har skrivit en ungdomsbok innan den här boken, men detta är hans debutant som vuxenförfattare.
Är den ny eller?
Ja, 87, nej vad står det på ryggen? Nej, 1787. Ah, ja. Ja, det
var då han föddes. Han skrev den som bebis.
Ja, han är så intelligent.
Ja.
Och det är en bok som handlar om det skulle jag säga. Att än en gång så har jag läst en nordisk författare och hamnat i Östeuropa.
Jaha.
För förra gången så pratade jag om min katt Jugoslavien.
Mm.
Och detta här är en bok som utspelar sig mestadels i Rumänien. Jaha. I Bukarest.
Mm.
Men i alla fall, det handlar om en ung dansk kille som åker till New York. Och han ska vara någon slags praktikant på en konstfestival. Hans bror och han ingår de här konstnärskretsarna där. Och han är inte så hemskt intresserad av konst, utan han är mer intresserad av att bli författare och kunna berätta andra människors historier.
Mm.
Men i alla fall så är han på en vernissage och där träffar han en liten mörk kvinna som är några år äldre. Och det är Anna Ivan.
Jaha.
Eller Ivan. Hon berättar att hon är från Rumänien och så börjar de snacka. Och det tar en öl och så bör hon berätta en ganska märklig historia om när hon var barn, när hon var död i 2 minuter. Och då var det så att hon är Ceausescu, när han hade sin födelsedag så var det sådana här barnparader.
Aha.
De gick och viftade med flaggor och dyrkade Ceausescu, och hon säger aldrig Ceausescu utan hon kallar honom för den stora vinterskomakaren. Och varför vet jag inte.
Hans fru hade kanske många skor.
Nej, det tror jag inte. Hon har ett annat nedsättande uttryck för frun. Och det kan vara så att jag kanske har läst slarvet på ett ställe där det står en förklaring. Men hon säger den stora vinterskomakaren. Okay. Det är Ceausescu. Han fyller år och hennes skola ska ju ut och paradera. Och en av flickorna i klassen blir utsedd att då hälsa på Ceausescu på podiet. Så att det är hon som får klappen på huvudet. Och det gillar inte Anna. För det är hon som ska ha allt ljus på sig.
Aha.
Så när hon vaknar på morgonen så säger hon till sin mamma, jag vill inte gå på den där paraden. Ja, men det ska du. Du ska iväg till skolan. Och helt plötsligt får hon fruktansvärda magsmärtor.
Jaha.
Vrider sig i plågor.
På riktigt?
Nej.
Nej.
Utan hon vill inte gå till skolan.
Mm.
Och det slutar med att de får åka till sjukhuset. Och där misstänker de blindtarmsinflammation. Lägger hon på operationsbordet. Och hon är ju liten. Och hon är väldigt liten för sin ålder. Så man ger henne för mycket narkos. Oj. Och därför är hon borta i 2 minuter.
Åh, herregud.
Ja. Och det berättar ju nu Anna för den här unga danska mannen. Och han går igång på det och ja, det där skulle kunna bli en bra novell, tycker han. Men det blir inte mer med det. Sen stöter de på varandra efter någon vecka och då så säger Anna till honom, men du skulle kunna skriva faktiskt noveller om mitt liv. Jag kan berätta och så skriver du. Och jag har faktiskt lite kontakt med en förläggare. Och så drar detta här igång. Och det är inte så att de träffas regelbundet och gör upp. Utan de stöter mer på varandra. Och då kommer Anna med en ny historia om sitt liv i Rumänien.
Aha.
Och hon är då dotter till 2 matematiker. Pappan kommer från mycket enkla förhållanden. farfar var analfabet. Men han är en duktig matematiker och han tar sig till Bukarest, studerar och han vill forska.
Mm.
Mamman, hon är också matematiker och kommer från en övre medelklassfamilj där man hatar Ceausescu. Alltså de har blivit av med företag och, och deras karriär har inte blivit som de har tänkt sig.
Mm.
Så hon är då enda barnet i den här familjen. Och pappan försöker ju göra karriär, akademisk karriär och vill så gärna forska. Och kommer rätt så bra, får bättre och bättre uppgifter och så ska det öppnas ett nytt institut för matematiker. Och då har han sån otur så att chef för institutet är Ceausescus dotter. Ceausescu tycker inte att det är så bra att hon håller på med akademiska studier. Hon ska hålla på med det folkliga, det jordnära. Så han stänger helt sonika detta institutet och kastar ut alla medarbetare i kylan. Där Annas pappa också hamnar.
Mm.
Mamman jobbar på ett annat institut. Eller på en gymnasieskola, jag vet inte. Men det öppnar sig i alla fall en möjlighet för dem att flytta till Marokko. Rumänien och Marokko hade utbyte, akademiskt utbyte, eller rättare sagt Rumänien ökte till Marokko.
Varför det?
Ja, och det är sånt, det är liksom, det är verkligt, varit så. Så de flyttar till Marokko och där händer en katastrof för familjen som sen drabbar Anna. Hon är ju nu konstnär och hon är väldigt så här projicerad på tiden. Det är upptagen utav det. Och det kan man förstå när man läser om den här katastrofen.
Mm.
Sen flyttar familjen tillbaka till Rumänien. Pappan är ju han är ute i kylan. Och det slutar med att han tar livet av sig. Och hon växer upp med mamma. För att också själv bli matematiker. För att sen gå över till konstnärskap.
Mm.
Ja. Det här var en riktigt bra bok. Jag känner att jag gör den inte rättvisa. För den var så mycket bättre än när jag berättade den. Och jag kollade utlånet på den.
Mm.
Och den är inte speciellt ofta utlånat. 7 gånger tror jag här. Och det är riktigt, riktigt synd.
Ja.
Det är en riktigt bra bok.
Det är en av de hyllvärmarna som du vurmar för.
Ja, och det är intressant att läsa om Rumänien. Och den här, alltså hon är ju... Det är som driver den här Anna, tycker jag.
Mm, mm.
Ja.
Men detta är inte novell.
Nej, det är det inte. Han tänkte skriva novell, men detta är en bok. Och sen, alltså, det kittar samman med att de träffas i New York och hittar på grejer. Och det är helt platoniskt deras förhållande. Okay. För han och flickvän i Danmark som sen kommer över.
Ja.
Så det är ju också en liten New York atmosfär och... miljö.
Ja.
Så det kittar samman med det. Men det handlar ju egentligen om Anna.
Ja.
Och hennes uppväxt och hennes liv.
Mm. Jag tycker att det är jättebra.
Ja, va?
Då tänkte jag berätta om någonting som faktiskt är en novellsamling. Då.
Ja, jag ser det.
Av Caroline Albertine Minor. Den heter Välsignelser. Den kom förra året i Danmark och är nu översatt till svenska och hon har fått P.O. Enquist pris för den här boken och den var nominerad till Nordiska rådets pris men den fick inte det. Jag gillar den här. Jag kan ju tycka om att läsa noveller ofta men det här är väldigt välskrivet. Lite annorlunda noveller. De böcker jag har läst, jag tycker nog att de är liksom... Vad ska jag säga? Funderar på vad som är danskt. Det vet jag kanske inte riktigt, men om det finns något. Men det är väldigt rakt på och ärligt. Det är inte inlindat i någonting.
Mm.
Hon kan jämföras med Alice Munro.
Mm.
Hon gillar henne i alla fall. Och detta är hennes andra bok, den första som är översatt till svenska.
Och det är också noveller.
Den andra, nej, det var en roman faktiskt. Ja, ja. Ja, det är som hela historien. Alltså, Alice Munro, jag har faktiskt inte läst den jättemycket. Har du gjort det? Nej, för att vad jag förstår så är det ofta nästan som kortromaner, en del av hennes noveller. Och här är det samma sak, tycker jag.
Alltså det är ett liv?
Nej, det är det inte alltid. Men den första till exempel, det är ganska lång här. Den är väl på,
det är den.
Vad blir det? 57 sidor eller något sånt där. Det är inte ett helt liv. Utan det vad som är gemensamt här är väl att huvudpersonerna råkar ut för något hemskt. Men hur de ska fortsätta sitt liv efter detta har hänt. Och i den första novellen så är det en flicka, en ganska ung flicka, jag föreställer mig att hon är i 20-årsåldern då, som får ett samtal från sin styvmor. Alltså, hennes pappa har gift om sig för länge sedan. De har egentligen inte levt med varandra. Men nu bor pappan i Frankrike och styrmodern ringer till den här huvudpersonen som heter Helena och säger att nu är din pappa dålig och sådär och kan du komma ner? Och så gör hon det och det här är en ung flicka som egentligen inte vet vad hon vill här i livet. Alltså, hon verkar bara segla omkring lite grann och inte riktigt vara medveten om någonting. Men där nere så började ett nytt liv för henne. Som, det är klart hon kommer närmare sin pappa, men ja, det är inte bara det där som man tänker att det ska bli, att du blir happy end.
Nej, just och så. Det. Nej, som att det sällan blir verkligen.
Nej, precis. Det är på ett annat sätt. Hon har ett väldigt fint språk och beskriver ofta detaljer som man aldrig tänker på annars.
Det är kul att säga. Läsa.
Men den är jättefin alltså. Mm. Och tre av dem i alla fall hör egentligen lite löst ihop. Mm. En av dem har självbiografisk. För att Caroline Albertine Minor, hon lever nu med någon käraste som,
ja, som de säger.
Det är så vackert.
Ja, det är fint.
Men dessförinnan så den mannen hon levde med och hade barn med, han råkade ut för en olycka som gjorde att han tappade minnet. Så.
Oj.
Ja, förfärligt. Det kom ju bara helt plötsligt.
För han mådde, jag uppfattar henne som ganska ung.
Ja,
eller?
Jo då, det är hon. Hon är född 88 tror jag.
Ja.
Men det vände ju upp och ner på tillvaron helt och hållet. Jag. Och det är liksom en liten kärleksförklaring hon har skrivit här till honom kan man säga. Mm. Och hon hade som hon sa, hon har visat den för honom, låtit honom läsa den och sagt att är det något du vill ändra så gör vi det. Men det ville han inte, han tyckte att det var fint. Jag tyckte om den. Men jag tycker verkligen om den här boken. Kan rekommendera den. Har du någon mer dansk?
Ja. Nu så kommer en ny tid utav Ida Jessen. Jag har inte läst någonting utav Ida Jessen tidigare. Har du? Hon är oerhört produktiv.
Ja, det är hon.
Författaren är massor. Hon skriver barnböcker, hon skriver noveller, hon skriver romaner. Och det är, jag fattar så är det 5 stycken som blivit översatta till svenska.
Kan ha läst något, men i så fall kan jag ha glömt det också.
Men jag tror att det är en sån författare som en del fastnar för. Hon fick, för denna boken fick hon Karin Blixen-pris. Och så har hon fått Danmark Radios romanpris. De har tydligen det där också, precis som man har här i Sverige.
Jaha, Sveriges så Radio, lyssnarna som, kanske själva är
ja,
med.
Ja, det har jag inte undersökt. Nej. Utan, men hon har fått pris. Och den heter, det har jag nog sagt, En ny tid. Och det är en dagboksbok. Det är en dagbok som Lilly skriver. Och om nu Anna Ivan hon var en rätt så... Ja, där hände mycket. Så nu nu är vi åter till den danska myllan. Eller Heden. Eller Sandåsen, jag vet inte. Vi är i Jylland i början på 1900-talet. Och dit kommer... Eller rättare sagt, boken börjar med att Lille sitter vid sin mans dödsbädd. Uh-huh. Doktor Bagge.
Uh-huh.
Han, och hon har inte vetat om att han är sjuk. Men nu är han så sjuk så att nu är han på sjukhuset och hon åker och hälsar på honom. Så hon skriver dagbok och börjar skriva dagbok på nytt igen. Och sen är det ju en massa återblickar. För hon kommer till den här staden. Översatt som stad. Men jag vet inte. Böje på danska. Som ja. Det kan, för det känns som att den är väldigt liten. Och den heter Tyregod. Och den finns i verkligheten.
Uh-huh.
Och hon kommer därifrån Ida Jessen. Ligger mitt i Jylland. Fattigt, kajt, sandigt, ingen bra jordmån alls. Och hon kommer från Fyn, så folk har ju lite svårt för att förstå henne när hon kommer dit.
Ja.
Hon är lärarinna, hon är en friskolelärarinna. Så hon har gått på ett friskoleseminarium.
Mm-hmm.
Och det har väl med de här Grundtvig.
Ja, jag tänkte just på det.
Som, alltså friskolor är ju betydligt vanligare i Danmark än vad det är här i Sverige. Eller åtminstone då.
Ja.
Och hon kommer där 1904 och etablerar sig med sin, kommer med en cykel. En sensation, så hon blir ju lite som en frisk fläkt.
Ja.
Hon kommer till det här jordbrukssamhället. Och startar, hon startar inte skolan, men hon börjar då jobba i en friskola. Och det är mycket sång och musik och hon liksom är rätt så hejig. Och en del föräldrar tycker väl att hon är lite för hejig. Hon har disciplinen är inte aga, utan det är att man ska vara tillsammans och umgås. Så en del föräldrar tar sina barn ifrån skolan, sätter dem i den kommunala skolan istället. Aha. Men hon lever där och så träffar hon så småningom en man som är mycket, mycket sympatisk.
Uh-huh.
Men de får ju liksom inte till den då riktigt. Och, men så tar hon och frågar honom om de ska förlova sig. Och då är han redan upptagen såklart.
Uh-huh.
Så det blir ju inget. Men då kommer doktor Bagge på besök. Vigand Bagge. Och han hälsar ju på läraren innan och gör det ett par gånger. Och sen friar han. Mm. För han tror att han gör henne en tjänst.
Yes.
Mm, men det gör han inte. Men de gifter sig. Och sen är det ett äktenskap. Det är väl 20 år tror jag. Det är väl inte så passionerat. Utan var och en lever sitt liv. Hon är hemmafru och han är då läkare. Men han är duktig som läkare. Han ställer alltid upp. Och han värnar också om de här backstugesittarna som mm-hmm. bor i risiga hus eller nästan i hålor i samhällets utkant. Så han är, alltså, han är inkännande där. Men han är väldigt kär. Och hon kommer ju aldrig honom på, in på livet. Utan han sköter sitt arbete, han är trevlig. Han, men det, liksom, det är ingen passion i det äktenskapet överhuvudtaget.
Jobbar hon som lärare?
Nej, hon gör inte det. Alltså det framgår faktiskt inte riktigt. Men jag får en känsla av att hon slutar som lärarinna. För det fick man nästan nog göra vid den tiden.
Mm.
Där är små glimtar där han, när han är liksom inkännande. Eller där han liksom ser henne. Och sen så dör ju han ju. Och när han dör så blir hon av med huset. För det är ju läkarvillan.
Jaha.
Men då har han sett till så att hon får, för hon har sagt en gång att det huset som ligger, ja, nu var det låg, det är så trevligt. Och då har han faktiskt köpt det till henne. Jaha. Så han har sett till att hon ska få det bra efteråt. Och det är väl också där att det glimtar till. Alltså han ser, men hon uppfattar ju inte som att han ser.
Nej, han kanske bryr sig mer än
alltså, för att han är ju en gåta hela han tycker jag.
Ja. Har han något som han döljer? Eller?
Ja, vi kommer till det.
Mm.
Men nej, det känns som att han... Det är ju hon som beskriver.
Mm.
Det är ju hennes dagbok. Mm. Så det är utifrån henne. Så hon flyttar så småningom till det här nya huset. Och sen får hon ett helt annat liv. Han är kär och väldigt rationell. Han vill inte ha någon begravning för han tror inte på Gud. Men hon får gärna ha en minnesstund. Bara inte han är med så att säga. Så att, alltså det är så här väldigt rationellt. Den här boken den följs av en annan bok som heter Dr. Bagges anagram.
Ja, det känns denna, bekant.
Ja, så den här kom ju ut först. Men båda har kommit ut 18. Och det, då handlar det om doktorn. Och den ska jag ju såklart läsa. För att han är ju som ett mysterium.
Ja.
Och jag läste en recension. Och då kan man väl ana att det finns någonting i hans bakgrund. Som gör att han är som han är.
Nu är det hon och sen är det han.
Det tror jag inte. Nej. Detta är hennes berättelse. Mm. Hennes dagbok.
Mm.
Och han är ju närvarande men man liksom får ju inget grepp om honom.
De har inga barn alltså.
Nej, det blir inga barn.
Nej. Nej. Jag har läst en bok som kom ut första gången 1971.
Jaha,
vi talar inte bara om nya böcker i den här podden, nej.
Jag tror jag var det länge sedan den kom ut.
Ja, nej. Det är en bok som heter Gift. Och det är Tove Ditlevsen som har skrivit den. Och hon tog sitt liv 1976. Det här är en självbiografisk bok. Och jag tyckte mycket om den. Jag satt uppe sådär, ni vet. Jag borde ha gått och lagt mig för en timme sen. Men jag vill läsa ut den här boken. Så var det. Jag har läst Wilhelms rum. Det är väl en senare bok. Men den här har jag nog aldrig läst.
Den, men det var på 70-talet.
Ja,
och då liksom fick jag känslan av att det kom ut på 50-talet. Alltså, du förstår, jag har helt fel på det.
En stor del av boken utspelar sig under, det är väl från slutet av 30-talet kanske, framåt då till, när hon träffar den sista mannen, den som hon faktiskt är gift med i 20 år. Det är inte så mycket om den tiden i den här boken. Så det är kanske därför du känner så. En del av boken utspelar sig under ockupationen då.
Under kriget.
Men det skrivs inte så särskilt mycket om just alltså, om det. Det är bara att det finns där. Lustigt för nu har hon blivit populär igen i Danmark. När jag läste på lite så såg jag att det har skrivits 2 pjäser om henne som har gått på teatern i Köpenhamn för några år sedan i alla fall. Hon är väldigt utsålda och uppmärksammade. Och de har gett ut henne på nytt i Danmark. Och nu kommer hon ju dessutom, nu kommer den här boken också på nytt. I maj med ny översättning.
Ja, just det. Ja, här i Sverige.
Ja, i Sverige. Ja.
Vem är det som ska översätta då?
Ja.
Varför?
Det trodde jag att jag hade skrivit upp. Men det verkar inte som jag riktigt...
Vem har översatt den du har då?
Detta är... Nej, var det inte Ninni Holmqvist?
Ja, det
var... Ninni Holmqvist som skulle översätta den. Här är Vanja Lands, ett namn som man nog såg ganska mycket för.
En vanlig dansk översättare är också Johanne Lykkeholm.
Ja, och hon har översatt, hon översatte ju den Välsignelse.
Ja.
Som jag pratade om först. Och den har blivit uppmärksammad också. Ja. Och det är väl just en sån där översättning som man, den är bra för man hänger inte upp sig på den liksom. Men det kan bli jättespännande då med den här nyöversättningen. Jag tror det är Ninni Holmqvist. Hon översätter också ganska mycket
på danskan.
Och sen är det dessutom då ett förord utav Vigdis Hjort. Den här norskan som blev så uppmärksammad.
Som låter som en fackbok.
Ja, precis. Arv och miljö.
Arv och miljö, ja.
Precis. Och det är klart att jag skulle kanske ha väntat på den boken. Men nu kände jag lust.
Ja, men nu hade denna. Vi ju dans
i Danmark. Ja, vi hade ju det danska temat ju. Hon debuterade när hon var 19 år, står det på många ställen. Nu visade det sig att hon sa att hon var född 1918, men hon var född 1917.
Jaha,
och kanske
så var menar hon de, äldre.
Ja visst, kanske menar de då att hon tyckte det lät finare att debutera som tonåring än som 20-åring. Så. Hon debuterade då. Vad blir det? Ja, 38 eller vad. Hon var gift 4 gånger.
Mm.
Men då, det är mest de här 3 första äktenskapen som skildras. Och hon går ur det ena äktenskapet in i det andra. Och det tredje äktenskapet är ju förödande för henne, kan man säga. För det är, att boken heter Gift handlar ju dels naturligtvis om de här äktenskapen. Det är ju därför. Men det är ju också för att hon blev ju narkoman. Mm.
Är det han som det är introducerar?
Den tredje mannen introducerar det här. Mm. Det gjorde han. Och han var ju läkare också. Och han skrev ut en massa medel åt henne. Och så hon var ju helt borta under flera år där. Då hade hon 3 små barn. Mm. Och de betydde ju ingenting då. Nej. När hon liksom hade den starka suget. Jag måste ha mer. Hon förfalskade recept och sådär. Bara för att få ännu mer. Och sådär. Så att... Men hon skriver väldigt, hon är rätt så hård mot sig själv. Hon menar väl att ingen behövde, utan de här männen behövde väl egentligen hänga upp sig på vad hon skrev om dem. Hon väntade med att ge ut boken tills de var döda, de här första 3 män. Förresten hade hon ihop det också med Pete Hine. De var inte gifta.
Mm-hmm.
Han porträtteras inte särskilt positivt där. Det han med de här gruck och sådana små roliga bilder och sentenser. Och jag blev helt fascinerad när jag läste det här nu. Och börja lyssna också på ett program.
Roligt att det har kommit ut en ny översättning. Ja. För då får det ett nytt.
Absolut.
En ny publik.
Ja, och de jämför till exempel då nu med Knausgård och sådär. Vet att men det är det här autofiktiva.
Han är ju jämt. Det är även i den här föreställningen om Anna Ivan. Så la de in Knausgård.
Jaha. Ja, men det här var det då att nu är det okej igen med liksom att skriva. I alla fall när män då skriver det här autofiktiva som de pratar om. Men hon då, hon var ju en av dem som skrev på 70-talet till exempel. Då, ja, och det kom de här självbekännelselitteraturen som man pratade om. Här hade vi ju Thorvald till exempel.
Ja, och Brygger.
Ja, Brygger räknas upp här. Och kanske Vita Andersen också.
Ja, just det. Vita Andersen.
Ja, jag trodde jag hade en bok av henne i bokhyllan. Men hade jag inte. Den hette Håll käften och var söt.
Ja, den har jag. Det är en novellsamling. Ja. Och de novellerna kommer jag, alltså inte alla. Men där är ett par, 3 noveller som jag fortfarande kommer ihåg.
Ja.
Och det läste jag också på 70-talet.
Ja, vi har den i alla fall kvar i magasinet. Ja. Det kan jag säga. Det var jättekul att få sjunka i hennes bok. Och jag läser gärna flera av dem. Mm. Jag skulle ju tro att förlaget, vilket det nu var, kommer att ge ut fler av henne sen. Mm. Alltså det svenska förlaget. För att bara läsa några rader här. Jag hittade ju då en liten diktbok hemma. Tove Ditlevsen, Bara för dig. Skilsmässa heter den här då. Som jag ska läsa början av bara. Han skulle i händelse av skilsmässa göra anspråk på hälften av allting, sa han. En halv soffa, en halv tv, en halv sommarstuga, ett halvt kilo smör, ett halvt barn. Hon är rätt drastisk.
Ja, det känns lite som Sonja Åkesson.
Ja.
Jag fortsätter med något helt annat.
Mm.
Och då är det helt annat.
Då är det annat.
Ja, då är det annat. Mm. Det är Järtecken av Kristoffer Karlsson.
Mm.
Och han, jag har läst hans tidiga böcker. Han skriver inom krimgenren.
Ja.
Det är en polisman som heter Leo Junk och har 4 böcker och de tyckte jag var bra. Och nu kommer han med en helt ny bok som heter Järtecken och den utspelar sig i Marbäck. Det är i södra Halland, ungefär en mil, det här finns också i verkligheten, 1 mil öster om Halmstad. Och där är han uppvuxen.
Okej, okay. Jag visste han var från Halmstad-trakten.
Ja, det visste inte jag. Men han är uppvuxen där och skriver om sin hembygd.
Jaha.
Och jag lyssnade på ett radioprogram vad är det hon nu hon heter?
Lundströms bokradio. Lundströms bokradio. Kan vi väl göra reklam för dem? Ja. Det är ofta roligt att lyssna på. Mm.
Och där berättar han att det är någon annan, en nära anhörig som har dött och sen säljs barndomshemmet. Så det är väl lite därför han har kommit tillbaka eller tagit sig hem till sin hemby. Mm. Och det märks. Ja, i alla fall, den här järtecken den utspelar sig i tre plan. 1994, 2004 och 2017. Vi börjar med 1994. En polisman som heter Vida Jörgensen, han bor där i Marbäck.
Du, det är ju nästan en dansk koppling här då, Jörgensen.
Sa jag, när det
eller heter han Jörgensen?
Han heter Jörgensen, ja det är jag som har kört in mig på danska ja. Här nu. Han vaknar utav att hans hund är så väldigt orolig, så han går ut och då ser han att det brinner, en granngård brinner, så han tar ju sig dit där. Han är ju polisman, en ung polisman, så han är precis nyutbildad och det är väl inte så mycket att göra utan det här huset brinner ner och så kommer de andra poliserna dit och så säger han, men går du hem vidare för att imorgon så får vi jobba hårt. Så han går hem och då träffar han på Edvard Kristensson. Och Edvard, han är i samma ålder som Vidar och han har en fästmö. Eller hans flickvän bor i det här huset som har brunnit. Mm. Och han ser lite tilltyglad ut. Det är något som inte stämmer. Och sen nästa dag så märker de ju att det är ju en kropp i huset. Mm. Och det är ju flickvännen Lovisa. Mm. Så hon som är död och hon dog innan branden. Så de suger ju in Edvard för han är ju misstänks. Och Edvard Kristensson, alltså Kristensson, det är ju en sån där familj. Kan man lita på dem? Mm-hmm. Edvards pappa, han har ett hetsigt humör och mamman kommer ibland med blåtiror och man förstår ju att det är ju, han misshandlar ju sin hustru. Edvard, han är också väldigt, han är också, kan brusa upp och kan bli våldsam. Så han har faktiskt en del incidenter när polisen har blivit inblandad. Misshandel. Edvard, han har en syster som är gift också, bor i Marbäck. Och hon har en liten son, Isak, 9 år. Och Isak, han tycker om sin morbror. Han har aldrig sagt det, men mamma är ju bäst. Sen kommer Edvard och sen kommer pappa. Yes. Så han är väldigt förtjust i honom. Men nu så blir det ju så konstigt för Isak. Och nu så alla tycker illa om Edvard. Han är ju den som mördade sin flickvän. Och det är ju liksom inte hans bild. Alltså Isak har en helt annan bild av Edvard. Det är ju han som tog ut honom i skogen och de hittade på saker och han berättade historier. Så det blir så konstigt för honom.
Men det verkar vara någonting där med det där lilla samhället där man har redan har bestämt.
Bestämt sig, ja. Ja, för han kommer ju från fel familj, Edvard. Ja. Det är ju bara så. Han är ju lik sin far. Det vet vi ju alla. Ja. Och det handlar ju lite om detta att alla vet. Den sociala kontrollen började på gott och ont. Mm. Sen gör berättelsen är det ju då om att han kommer ju då i, det blir rättegång och så blir det fängelse för honom och vidare. Han står lite så här lite sidan om för han är ju en ung polis, han har ju inte gjort karriären. Mm. Så hoppar vi till 2004 och nu har Vidar blivit någon sån här krimmare.
Det är 10 år som har gått.
Det är 10 år som och Isak har blivit 19. Går sista året i gymnasiet. Han är ju lite stökig, Isak. Så att ibland så är Ovida har lite koll på honom. För han har ju sett honom som den här 9-åringen. Så han försöker liksom försiktigt styra upp Isak. Men Isak känner ju att han är ju stigmatiserad. Han är ju den familjen. Hans farfar, morfar misshandlar kvinnor. Mormor han mördar. Mm. Han har ju liksom inget att förlora.
Nej. Sitter han i fängelse då?
Eva sitter i fängelse. Ja. Mm. Och så snubblar vidare över ett fall där han upptäcker, börjar fundera, och det är liksom en ledtråd ner till det här Marbäcksmordet. Och det är inte populärt bland kollegor och inte ledningen, för det är ju löst. Det är Edvard som mördar henne. Men han börjar lite som en privatspanare att nysta i detta här. För är det så att det är fel man som sitter fängslad?
Han har aldrig erkänt.
Nej, det har han inte. Han har aldrig erkänt. Nej, det har han inte. Så gör vi ytterligare ett hopp till 2017. Och då har Vidar helt styrt om sitt liv. Så han är inte polis längre. Isak, hur har det gått för honom? Har han klarat sig? Är han på rätt sida av lagen? Och vem var det som egentligen mördade Lovisa Markström?
Det där låter spännande. Ja.
Den har en undertitel som är En roman om ett brott.
Jaha.
Och det tycker jag är jättebra undertitel. För hade det inte varit Kristoffer Karlsson så hade den kanske inte hamnat på spänning. För det kommer den ju göra i våra hyllor. Ja. För det handlar mer om människor, relationer och den här Isak-pojken. Den här boken tycker jag. Än just det här, vem gjorde det?
Ja, ja, det, men när du säger roman om ett brott. Heter inte Sjövall Valus?
Jo, det är också undertiteln på deras böcker. Jag vet inte, har du läst Ferdinand von Schirach? Det är en tysk, att han är jurist och skriver rätt tunna spänningsböcker. Som också hamnar på spänning.
Ja, jag har läst en med noveller. Ja. Det tyckte jag var jättebra.
Jättebra, ja. Det har jag också gjort. Och det handlar väl om människor som liksom av en händelse snubblar över någonting. Och så blir allting så himla fel och galet.
Ja.
Och lite så är den här boken.
Ja.
Och det är väldigt trevligt att läsa om södra Halland.
Ja.
Jättetrevligt.
Vad kul. Men detta är inte, om du sa att han tidigare skrev 4 böcker i en serie om samma, det kommer inte,
nej,
det känns inte så.
Nej, utan den är sig själv.
Ja, då tänkte jag avsluta med att berätta om en bok som heter Ofta är jag lycklig av Jens Christian Gröndahl. Han skrev, alltså hans tidigare böcker översattes ganska snabbt tror jag till svenska, och han var väl populär ett tag skulle jag säga, och sen har jag inte liksom hört om hans böcker
på sist
förrän den här.
Nej.
Har du läst den?
Nej, jag har inte läst, men jag läste ju dem, men jag kommer inte ihåg dem.
Nej.
De, kan det ha varit 80-tal eller 90?
Ja, något sånt var det säkert. Vi har ju hållit på ett tag.
Ja.
Det här är en bok på 120 sidor tror jag. Jag har ju kanske en förkärlek för ganska tunna böcker.
Mm.
Ja, och den innehåller ett helt liv. Ja, det gör den. Det är en riktigt bra bok det här. Och ofta är jag lycklig. Den är också väldigt bra berättad. Hur han nu har, alltså, hans sätt att lägga upp boken. Det handlar om Elinor. Hon är 70 år. Hennes man Georg har precis gått bort hastigt. Och hon och Georg har varit gifta i ganska många år. Elinor har varit med om att uppfostra Georgs tvillingpojkar. Men ja, det var ju Georgs.
Hon har inga egna barn.
Nej, hon har inga egna barn. Och det står lite om det där med barn. Att det, vad det beror på och så. Men det är så att från början så var de goda vänner de här. Och Elinor var istället var gift med en annan man. Mm-hmm. Och Georg var gift med Anna. De här 4, de träffades alltså som två par. Och de reste ihop och sådär. De hade trevligt ihop. Och den här boken är, det är lite kanske ovanligt berättargrepp här. För att det är en bok som är skriven till, hon berättar till Anna, eller för Anna.
Så hon berättar till hans,
till, för hans före detta fru. Och det är så att före detta, han, Georgs före detta fru och hennes egen före detta man, så att säga, de dog i en olycka för många år sedan. Mm. Och kvar blev ju då de här två som så småningom hittade varandra. Det finns mer kring det här, alla deras förhållanden här. Men hon skriver och berättar om sitt liv ända från barndomen. Hon växte upp med sin mamma som var sån här tyskepig. Och till nu då, när hon måste bestämma sig hur hon ska leva sitt liv, när hon för första gången är ensam och inte har någon annan som hon måste ta hand om eller så. Barnen, de här pojkarna är ju vuxna och den ena har i alla fall familj och sådär. Och de har ju lite krav på henne att ja, men hon ska passa barnbarnen och sådär. Men hon känner själv att nu är det min tur, nu ska jag fundera på hur jag vill leva mitt liv. Ja, det är väldigt fint. Det är så att det finns en koppling här till Tove Ditlevsen. Jens Christian Gröndahl satt med i den här gruppen som väljer ut till den här kulturkanonen som de har i Danmark.
Jaha.
Ja, jag är osäker på om man fortfarande gör det, men han har i alla fall gjort det. Och det finns ju olika delar i den här kulturkanonen. Det finns ju arkitekturdel och konst och så, men det finns ju litteraturen och det är ju där han har varit med. Och numera så finns Tove Ditlevsen med i kulturkanonen. Jag tror det är från 2015 eller någonting. Borde ha varit tidigare egentligen, men nu är hon med i alla fall. Så de har ju detta i Danmark till skillnad från oss här.
Det är så konstigt, tycker jag.
Ja. Ja du, jag nöjer mig med det.
Du är klar. Då har vi presenterat våra böcker för denna gången. Mars månads läspodd. Så att vi hörs väl om cirka 4 veckor i april. Månads läspodd.
Ja.
Tack och hej.
Tack och hej.